If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 187 av Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Tycker du att vi går för långt här om vi ska snacka om andning? Ja, kanske. Men andas, det tänker man ju att man kan. Och första gången jag började fundera på det här med andningen ordentligt, det var faktiskt när Ellen Engvall sa att munnen ska man äta med och andas gör man med näsan. Och då inte bara under ett yogapass utan generellt. Och nu har jag inför den här intervjun faktiskt funderat på det här med andningen ordentligt, och jag har gjort en stor grej av att faktiskt använda just näsan. Både har jag gjort det genom att sova med munnen igentejpad, och så har jag promenerat, jag har sprungit både långt och i backar, och ja, verkligen för att känna efter vad är det som händer. Och dagens gäst hörde jag första gången talas om när Bitten Jonsson var med i avsnitt 85 och vi pratade om hjärnan och sockerberoende. Det tycker jag du ska gå tillbaka till, för där är det faktiskt ganska spännande när hon pratar om hur hjärnan blir kidnappad. Och det bland annat har med din andning att göra. Anders Olsson, som är dagens gäst, han har under de senaste 10 åren fokuserat på andning som ett kraftfullt verktyg. Och hans koncept och tankar bakom medveten andning har vuxit fram ur hans egna erfarenheter och böcker och forskning. Och han har applicerat avslappningstekniker och yoga och mental träning och massa med olika typer av kroppsmedvetenhet. Och så har han också haft tusentals kursdeltagare. Han har jobbat med elitidrottare och kunniga läkare och terapeuter och många andra kloka människor. Och då jag läste om honom och hans kunskap och förstod att andningen påverkar oss på så många olika sätt. Och det handlar faktiskt om allt från energinivåer, oro, sömnkvalitet, fettförbränning, värk, sexliv. Ja, visst du att vi tar ungefär 1000 andetag per timme? 24 000 andetag per dygn. Så ja, det kanske kan vara värt att fundera på hur man gör det på bästa sätt trots allt. Så välkommen att lyssna. Men då önskar jag dig hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden, Anders Olsson.
Tack så mycket.
Du är spännande. Du är föreläsare, utbildare och grundare av Medveten andning. Och du har ju skrivit en bok med samma namn. Och sen så har du ju hela ditt liv haft en hjärna som gått på högvarv, säger du.
Ja, ungefär så. Ja. Mm.
Och sen så har du haft turen då att på något sätt hitta ett verktyg som fick den här hjärnan att bli lite mer kontrollerbar. Kan du inte berätta om dig själv och vad som har fått dig att hamna på andning?
Ja, nej men jag brukar väl säga att jag är född lite i turbomod, att det har alltid varit full fart, haft lite svårt att slappna av, svårt att komma ner i varv och försökt många olika sätt att förändra mina sömnvanor, arbetsvanor och matvanor och tankevanor. Men det absolut kraftfullaste verktyg alla kategorier har varit att förbättra mina andningsvanor. För att hjälpa mig då att lägga ut turbon, att komma ner i varv, att bli mer närvarande här och nu.
Mm. Man säger ju att en människa kan leva utan mat i veckor och utan vatten i dagar, men utan luft så dör vi på några minuter. Men jag tycker också att det är lite så här spännande, för att precis redan när vi föds så börjar vi andas. Det är ju en av de få saker som vi faktiskt kan med automatik.
Ja.
Och så ska vi plötsligt börja prata om det och lära oss det. Det hade varit så skönt om man bara kunde säga, ja men jag kan i alla fall andas. Allt annat är skit, men det här går bra.
Precis, nu får vi ytterligare en stressfaktor i vårt liv där vi ska prestera på alla olika plan. Både hälsa och på jobbet och privatlivet. Men det är ju en spegling av vårt samhälle. Alltså, som jag ser det så är vår andning en spegling av våra tankar, våra känslor och vår fysiska kropp. Vi har skillnad på vår andningen om vi sitter i soffan och tittar på tv eller om vi är ute och springer. Det är skillnad på vår andningen om vi har en upprätt hållning eller om vi har en mer ihopsjunken hållning. Det är skillnad på andningen om jag är stressad, rädd eller arg eller om jag är mer lugn och avslappnad. Och vårt samhälle då, det är ju på olika sätt en utmaning för oss, och då en anledning tror jag till att det är så effektivt att börja jobba med sin andning och förbättra den är för att vårt liv ser ut som det är, vårt samhälle ser ut som det gör.
Men jag tänker också så här att om man nu måste gå så långt så att man pratar om andning och att man bestämmer sig för att ha en andningscoach i Klimakteriepodden, då undrar jag liksom, var har det gått snett? När slutar vi andas på det sätt som gagnar oss? Vad är det som har hänt under vår liksom, resa som människa?
Ja, det där är ju väldigt individuellt, men det kan ju börja redan direkt när vi föds egentligen. Det kan ju vara till exempel ett kejsarsnitt kan ju innebära att barnets lungor inte är fullt utvecklade. För det som signalerar att nu vill jag komma ut, det är ju att lungorna är färdigutvecklade. Då utsöndras ett hormon som gör att värkarbetet sätter igång. Och när inte den här naturliga processen sker, då störs ju den. Då kanske inte lungorna är fullt färdigutvecklade. Man får en start i livet som inte är optimal. Men det finns många olika samhällets stress då speglas i vår andning generellt kan man säga. Vi kanske får olika typer av allergier som gör att näsan blir täft, luftvägarna blir trånga. Det gör kanske då att vi börjar andas mer med munnen, att vi börjar andas ytligare upp i bröstet. Och just när det gäller kvinnor då så finns det, jag har skrivit en artikel, kvinnor i riskzonen för att utveckla försämrade andningsvanor. Och det finns flera aspekter då på det. En är att man ska hålla in magen som kvinna. Det är mer socialt accepterat för en man att ha en buk som står ut lite. Det kan till och med indikera pondus. Duktig flicka-syndromet. Vad händer när man ska prestera överallt hela tiden på alla plan och vara perfekt? Jo, man spänner sig och då är det lätt att andningen blir spänd. Den speglar den här inre stressen, den här prestationsprinsessan som finns där. Att ha en BH som sitter åt, det är inte optimalt för det kan påverka andningen då. Det påverkar ju mycket blodflöde och lymfflöde också. Men det kan göra då att det blir svårare för lungorna att expandera. Och återigen kanske det då tvingar upp andningen högre upp i bröstet. Menstruation är något som också påverkar andningen. Där ämnet progesteron, när man har gett katter progesteron eller när man har gett Men progesteron så ser man hur andningen ökar. Och det har varit känt ganska länge då att i den senare delen av menstruationscykeln så är progesteronnivåerna högre. Och det här påverkar då andningen och att det kan då hänga samman med olika typer av menstruationsproblem. Och det som är intressant från andningsperspektiv då, det är att när vi andas så tar vi in syre och vi andas ut koldioxid. Och många av oss då, vi andas på ett litet sätt eller lever på ett sätt som gör att vi får obalans mellan syre och koldioxid. Syre är ju livsviktigt, det är det som gör att vi dör om vi slutar andas, brist på syre. Koldioxid, det kanske vi har hört att ja, men det är bara en restprodukt, en slaggprodukt som ska ut ur kroppen så snabbt som möjligt. Men det är inte riktigt sant, utan allting i livet handlar ju egentligen om balans. Om jag kör en bil och den får för lite bränsle, ja men det vet vi att det är inget bra, då stannar den ju. Men samma gäller ju om den får för mycket bränsle. Och det sätt som många av oss lever på och som vi andas och när vi är stressade, då tar vi alltså in lite för mycket syre och vi andas ut lite för mycket koldioxid, så vi sänker koldioxidnivåerna i kroppen. Koldioxiden då i vår kropp har många viktiga effekter. Det är inte bara en restprodukt, en slaggprodukt. Så när vi då, antingen att vi andas lite för mycket eller att vi är inaktiva, när vi är väldigt mycket stillasittande, då minskar vi tillverkningen av koldioxid eftersom vår ämnesomsättning minskar. Så om det här två sammanfaller, att vi andas lite för mycket och rör oss lite för lite, då sänker vi alltså det här koldioxidtrycket i kroppen. Och koldioxid då tycker jag då, som kanske är lite partisk här eftersom det är väldigt mycket det jag pratar om, medveten andning går i stor utsträckning på att lära oss att hantera ett högre koldioxidtryck, att helt enkelt bli kompis med den här gasen. Och det som koldioxid gör är att det är det som styr andning. Vi tror kanske att det är brist på syre som styr vår andning, men det är det inte. Det är alltså vår andningscentrum som finns i hjärnstammen, där vi har massa överlevnadsfunktioner som reglering av hjärtslag och aptit och temperatur. Där finns också vårt andningscentrum. Och när vi tillverkar koldioxid och det ökar och så når det till en viss nivå där andningscentrum triggas och säger okej, nu är det dags att andas in. Och så gör vi det. Vi gör det alltså på grund av att koldioxidnivåerna i kroppen har ökat. Och när vi på den påföljande utandningen, då andas vi ut det här överskottet av koldioxid. Så om vi tänker oss att andning är kroppens viktigaste funktion och den styrs av koldioxid, ja men då kan ju inte rimligtvis koldioxid bara vara en simpel enkel restprodukt som vi bara gör oss av med, eller ska göra oss av med så snabbt som möjligt. Och förutom det då att koldioxid styr andningen, så är det också så att det har en påverkan på den glatta muskulaturen. Vi har tre typer av muskler, hjärtmuskler och skelettmuskler som vi kan kontrollera med viljan. Och så har vi den glatta muskulaturen som finns i luftvägar, blodkärl och tarmar och även i livmoder. Och när vi då har lite lägre nivå av koldioxid, då drar de här musklerna, den här glatta muskulaturen, ihop sig lite mer. Så om vi har problem med astma till exempel, då kallas det bronkospasmer. Det är alltså då att det blir sammandragningar i luftvägarna. Om vi har kärlkramp, då är det ju ihopdragningar av blodkärlen. Och det sammanfaller då alltså med lägre nivå av koldioxid.
Det blir ju lite så att man hamnar, tänker jag i alla fall, att man hamnar i en dålig cirkel här. För att det ena föder det andra, så att säga. Så då måste man ju som från början på något sätt skapa rätt andningsteknik här, tänker jag, så att man inte hamnar i vare sig djup avslappning eller panikångest, utan man ska vara i en god balans. Hur gör man det då?
Ja, jag tänker att det första steget är medvetenhet, och att då bli medveten om min andning i olika situationer i vardagen. Hur kan jag göra då för att förbättra de här, att ta ett steg taget och ta fler och fler av dem på ett sätt som är i linje med min kroppsbehov? medvetenheten då, så att man börjar se mönster och samband. Aha, innan en astmaattack, ja men då är min andning inte så himla bra. Eller nu är jag stressad, nu är jag uppe i varv, eller nu är jag förbannad, eller nu är jag olika typer av känslor eller olika typer av tillstånd, stress. Så är min andning också där ofta och speglar. Och det jag kan göra då, det är bara att gå till min andning. Och det är väldigt enkelt egentligen. Det här är absolut inte raketforskning, utan det som är så fantastiskt är ju att vi alla har med oss vår andning 24 timmar om dygnet. Vi kan när som helst gå till vår andning, och är jag lite stressad, då är troligtvis min andning lite stressad. Så det jag kan göra då, det är att stänga munnen, andas genom näsan och att förlänga utandningen lite. Så om vi tänker oss, om jag överdriver lite, hjälp! En fara, en tiger eller vad det nu är som vi... Då är en vanlig reaktion att vi drar efter andan, vi andas in. Inandning är alltså kopplat till vårt kampflyktsystem. Det är kopplat till aktivitet, det är kopplat till att vi ska göra saker. Om man skulle bara mäta pulsen och notera hur pulsen är när vi andas in och när vi andas ut, så skulle vi märka att vid inandning så ökar pulsen lite faktiskt. Medan vid utandning så gäller det omvända. Om vi överdriver igen. Oh, nu är faran över. Äntligen kan vi pusta ut. Nu kan vi slappna av. Och det här kan man använda då. Om man är lite stressad upp i varv. Om man inte är närvarande nu utan befinner sig. Ofta är vi ju mycket upp i huvudet då. Ju. Så jag kallar övningen andningsankaret. Du tänker dig ett ankare som sjunker lägre och lägre och lägre ner i kroppen och förankrar dig. Och där har vi nyckeln i utandning då. Så om vi stänger munnen och förlänger utandningen lite. Då kommer den påföljande inandningen också att bli lite lägre. Vi aktiverar vår diafragma, vår viktigaste andningsmuskel. För ofta när vi är stressade upp i varv, ja men då är andningen ytlig, högt upp i bröstet. Den är snabb och den är kanske också genom munnen. Så om vi gör bara egentligen det omvända. Stänger munnen, förlänger utandningen lite. Då får vi en lägre inandning. Vi får också en mer rytmisk andning. Och vi får också en mer långsam andning. Och då påverkar vi hjärtats rytm och hjärnans rytm. Ja.
Och får vi samtidigt bra balans mellan syre och koldioxid?
Ja, det får vi. Precis.
Men du pratar ju väldigt mycket om det här med att man ska andas genom näsan. In ja. Och ut genom näsan.
Ja.
Och jag tänker ju så här. Nu har jag, i och med att du och jag pratade för några dagar sedan, så har jag praktiserat det här. Ja. Första natten gjorde jag ett misstag. Jag tog sån här målartejp och maskeringstejp och satte över munnen. Så jag har inga hårstrån kvar runt på överläppen, det kan jag garantera.
Okej, men läpparna är kvar?
Ja, de är kvar. De är lite skinnsargade. Sen har jag kört med kirurgtejp ett par nätter också. Och sen ja. Så har jag... provat att springa fort och jag har provat att springa lite långsammare. Jag har provat att promenera och verkligen fokusera på den här näsan. Ja. Och man blir ju väldigt fixerad när man väl börjar tänka på det här. Och jag är inte helt säker på att det här är så himla lätt.
Nej, okej. Okay. Så när jag säger att det inte är raketforskning, det är ju teorin som inte är raketforskning. Praktiken, det kan ju för en del människor vara en större utmaning, särskilt om vi är 30, 40, 50 år och haft ovanan då att andas på ett tokigt sätt väldigt, väldigt länge. Men om vi blir medvetna om och börjar få en försmak på att det här är nog någonting bra för mig trots allt. Då ökar ju motivationen att fortsätta med det.
Men du, vad gör det då att man andas i näsan istället för i munnen? Munnen känns ju väldigt kraftfullt och det känns ju liksom som att där får man syret.
Precis, men vi lever ju i det här samhället. Det är ju, vi ska ju prestera och vi tror ju någonstans att om jag håller en föreläsning om det är 100 personer så ber jag dem ta ett stort andetag. Och så frågar jag, har ni fått mer syre nu? Ja, säger alla, det är klart att vi har fått. För vi har ju tagit in mer syre, eller hur? Men det är inte riktigt så enkelt. Det är återigen precis som den här bilen. Går bilen bättre nu för att jag gav den 3 gånger så mycket bränsle? Nej, det gör det inte. Så när vi tar det här stora andetaget, då tar vi visserligen in mer syre då ju, men eftersom i normalfallet när vi är i vila, då har vi redan ett stort överskott på syre. Om man tänker sig en normallandning som är ungefär 3, 4, 5, 6 liter per minut. De flesta andas mer än så. Vi andas kanske uppemot 8, 10, 12, 15 liter per minut. Så vi har redan, många av oss, en överandning där vi tar in mer syre än vi normalt har behov för. Men i alla fall vid en normal andning, vi säger att den är 6 liter per minut, då använder vi bara ungefär 25% av det här syret. Resten andas vi ut igen. Annars hade ju inte mun-mot-mun-metoden fungerat, om det ligger någon person och är avsvimmar och vi ger mun-mot-mun-metoden. Att det fungerar är ju för att vi blåser ner syre i lungorna. Så om vi då tar ett stort andetag in och tror att nu syresätter jag kroppen bättre, så är vi lite fel på det. Det gör vi alltså inte, utan det blir faktiskt en tvärtom-effekt. För på den påföljande utandningen, då andas vi ut ju mer koldioxid. Och koldioxiden då, ju bristen på den, gör ju att luftvägarna drar ihop sig lite mer, så det blir svårare att få ner luften lägre ner i lungorna. Och det är i nederdelen av lungorna vi har flest alveoler, där det här gasutbytet sker, där syret vi andas in förs över till blodet, koldioxiden i blodet förs över till utandningsluften vi andas ut igen. Och vidare har ju då koldioxid en vidgande effekt på blodkärlen, så om vi då andas ut för mycket koldioxid, så drar de ihop sig lite, och det blir då kanske en effekt att vi får kalla händer eller fötter för att cirkulationen inte fungerar optimalt. Det är alltså syre som kommer in utifrån, och att vi trycker in syre, vi tror det är lösningen, medan koldioxid egentligen är det mer inbjudande. Det är koldioxid som bjuder in, som inviterar syret redan då när andningscentrumet triggas, att nu är det dags att andas, och så tar vi in syret, och sen så vidare säger koldioxid, kom med här ner i lungorna genom att vidga luftvägarna, och kom med här ut i kroppen genom att vidga blodkärlen. Och slutligen då så ska vi ju inte ha syret kvar i blodet, utan det ska ju ut till våra organ, till våra muskler, lever, hjärta och så vidare, hjärna.
Men får man inte, liksom, när man tar de här stora, djupa, kraftfulla andetagen, får man inte, jag menar, det kommer ju koldioxid på köpet också, eller hur? Jag menar, jag förstår inte vad faran är. Varför är det här inte bra?
Ja, det blir en obalans helt enkelt då. Det blir för mycket syre och för lite koldioxid.
Okej, så koldioxiden är någonting som vi gör själva, medan syret är det vi tar utifrån?
Japp, vi är koldioxidfabriker. Så om man drar det här till sin spets, om du tänker två ytterligheter, en person som sitter i djup meditation och avslappning jämfört med en person som är i en panikångestattack. Det som skiljer mer än någonting annat de här två tillstånden, det är inte huruvida de är nyförälskade eller går igenom en skilsmässa, eller om de har blivit arbetslösa eller precis fått ett jobb, eller om de har ätit bra eller dåligt, eller sovit bra eller dåligt. Avgörande skillnaden mellan de här två tillstånden, det är koldioxid. Så den person som sitter i djup meditation och avslappning sitter ju inte och andas stort och snabbt, utan andas ju långsamt och litet och rytmiskt. Medan personen med panikångestattack har ju garanterat en kraftfull, snabb andning. Det är därför som om man har panikångest och kommer till sjukvården, då får man en påse att andas i. Och anledningen till att påsandning fungerar, det är ju för att vi då andas ut ungefär 100 gånger mer koldioxid än vad vi andas in. Så när vi andas ut i påsen, och sen så återandas vi ju då en del av den här koldioxiden. Och det är det som gör att vår stressade panikhjärna då kan, eftersom koldioxiden då får blodkärlen att slappna av, så mer syre kan nå upp till hjärnan.
Mm.
Mer blod. Och det här används också vid hjärnkirurgi. Då är vi vanligtvis nedsövda. Och då har man, ligger man och andas i en respirator. Och då ställer sjukvårdspersonalen in respiratorn på en överandning så att man andas lite mer än kroppen har behov för. Man andas alltså ut lite mer koldioxid och då dras blodkärlen ihop. Blodflödet minskar till hjärnan och då blir det mer utrymme för kirurgen att operera för att hjärnan krymper. Då. Och det är ju jättebra säkert vid hjärnkirurgi, inte lika bra i vårt dagliga liv när vi ska göra kloka smarta matval eller lösa något problem eller hantera en konflikt med barnen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men du, hur kan man då använda andning på ett konstruktivt sätt i sitt liv? Både, vi pratar ju om stress hela tiden här i Klimakteriepodden, att det är en av triggerna för att klimakteriebesvär blir värre, man mår sämre och man hamnar i de här spiralerna. Och då är ju andningen ytterligare ett verktyg. Vi har pratat mycket om det här 8-4-8, andas in på 8 håll i 4 och sen andas ut på 8. Som ett sätt att liksom få kontroll över sig själv. Jag använder det här själv ibland om jag liksom sitter i bilen och hetsar upp mig eller om man liksom bara har haft ett dåligt samtal eller vad det nu kan vara, så går det ju ganska fort att komma ner igen. Kan du inte ge oss några såna här bra verktyg helt enkelt?
Ja, min favorit är ju då andningsankaret där man kan tänka sig 3 in och 6 ut. Eller en relation som funkar för en själv, kanske 2 in och 5 ut eller något liknande. Men där man har ett fokus på en förlängd utandning.
Mm. Men gör man inte av med för mycket koldioxid då när man andas ut på 6 och in på 3?
Nej, eftersom du samtidigt ju sänker ju andningsfrekvensen. Du sänker andningsvolymen, alltså mängden luft som du andas in och andas ut.
Mm. Du, berätta hur man gör då. Hur känns det när man liksom andas på rätt sätt?
Ja, men det är ju tänkt att precis som vi började med här, det är en automatisk funktion. Inte tusan ska vi behöva bry oss om den, det ska ju sköta sig självt. Men ibland går saker och ting lite snett då. Och det är då ju ett kraftfullt verktyg för att bli mer närvarande här och nu och ta sig ur den där stresscirkeln om vi befinner oss i den. Så ett sätt är ju, det första då är ju, jag tänker att en bra andning börjar i näsan, munandning. Det är helt enkelt kall och torr och rå luft som vi tar in full av bakterier. Vi andas in ungefär 100 miljarder partiklar på ett dygn enligt forskning på Karolinska. Det är ganska mycket. Tar vi in det genom munnen, det är alltså både bakterier och virus och andra partiklar. Ännu mer om vi befinner oss i en förorenad stadsmiljö eller i en inomhusmiljö där luftkvaliteten är dålig. Tar vi in det genom munnen, då passerar vi kroppens första försvarsmekanismer. Det är alltså det blir då kall luft, torr luft, full av de här partiklarna som når våra luftvägar och ner i lungorna. Då blir de irriterade och inflammerade och de blir trängre jämfört med näsan. Här då värms luften, fuktas och mycket av de partiklar vi andas in, de fastnar där då.
Men du Anders, det är ju så här också spännande, när man kommer i klimakteriet så blir ju alla slemhinnor torrare. Och de här slemhinnorna är ju ofta kopplade till hålrum och därför glatt muskulatur, tänker jag. Och vad händer då då? För jag tänker, även näsan har vi ju då de här körtlarna som blir lite torrare. Vi blir lite känsligare för till exempel allergier, pollenallergier och såna här saker.
Mm. Ja. Och frågan är ju om det är naturlag, om det måste vara så. Jag vet faktiskt inte, men en kul på det här temat, som jag är ju då väldigt intresserad av det här med koldioxid och dess effekt och vad det kan göra på olika sätt. Och för några veckor sedan stötte jag på en bok som kom ut 1905. Och då visade det sig att den här författaren hade ju jobbat med koldioxid i 20 år. Han var läkare och hade fått fantastiska effekter. Han hade en sån typ av apparat, men han hade också koldioxid på andra sätt, bland annat då som sprutades upp i ändtarmen och hade fantastisk effekt på olika typer av magproblem. Han sprutade in det i öronen, man fick det i näsan och också i slidan. Och det som han noterade då var att det vanligtvis hade en väldigt positiv effekt på sexualiteten. En tänkbar tolkning av detta är att när de här glatta muskulaturerna, de här som vi har i våra hålrum, när de blir lite mer spända då, som där en bidragande orsak till det är brist på koldioxid då, när de slappnar av mer då, då fungerar de mer som det är tänkt som de ska. Med näsan är det lätt att förstå att if we don't use it, we lose it. Alltså många, jättemånga under de här 12 åren när jag har jobbat med detta, så är det människor som har kommit och sagt att nej, men jag var ju helt beroende av nässpray och nu har jag slutat med det helt och hållet. Jag trodde aldrig jag skulle kunna, för min näsa har alltid varit så trång, men det är ju samtidigt för att vi inte använder den så blir den ju försämrad, försvagad. Det är ju inte konstigare än att använder vi inte våra muskler så kommer de ju att minska. Och när man då börjar använda näsan mer konsekvent, man förstått vikten, stänger munnen oftare, jobbar med att andas genom näsan, ja men då kommer den att börja fungera bättre och bättre.
Men du Anders, om vi går vidare i den här diskussionen med hur man andas. Ja. Man andas med näsan och så ska man inte ta så djupa andetag som man tror att man ska. Och sen så...
Ja, där skulle jag vilja säga. Jag undviker ordet djupt. För om, återigen, om jag ber en person ta ett djupt andetag, då är det ofta ett stort vi tar. Och det kan ha sin fördel, absolut. För då masserar vi lungorna inifrån, så att säga. Och muskler som kanske är spända och stela och förhindrar en bra andning, de kan expandera och få jobba bättre. Men generellt i vår vardag, så att säga, då ska vi inte... Ta det här stora andetaget som många kallar ett djupt andetag då. Egentligen så tänker jag att ett djupt är ju bara att det når lågt ner i magen. Men så därför säger jag lågt istället för djupt. Så vi ska andas lågt ner i lungorna, för det är där då vi aktiverar vår diafragma. Så om näsan är nummer ett på en viktig andning, så är diafragman, den här låga andningen, nummer två.
Och det är inte att det ska ut, magen ska inte puta ut, utan du sa så här förut att man ska tänka snarare som, jag säger Hulken, men du säger som en fisk med gälar.
Ja, alltså har jag en ytlig andning, då kan en enkel första övning vara att lägga sig i sängen eller på golvet och ha en bok på magen och bara se hur den når upp och ner. För mig var det precis det jag var tvungen att göra, för jag hade den här klassiska tvärtomandningen. Jag trodde att när jag andades in, då skulle bröstkorgen gå ut. Eller det var så jag gjorde i alla fall. Helt tokigt. Så då var första steget för mig att flytta ner andningen i magen. Och det var jätteutmaning faktiskt i början. Jag hade svårt att få till det där. Så då gick med, då var fokus på mage in, mage ut. Men det finns en nivå till, ett steg till. Och man kan enkelt, genom att bara sätta händerna vid sidorna och tänka, jag kallar den diafragmaaktivering då. Och man sätter dem då i de nedersta revbenen, för det är där diafragman fäster. Och så andas man in och försöker då pressa ut händerna åt sidorna. Så det här med fisk med gälla, det är ju för diafragman, den täcker ju hela området. Den skiljer ju bröstkorgen från buken. Så den expanderar i alla riktningar, både framåt och bakåt åt sidorna när vi andas.
Men då blir det ju väldigt frestande, tycker jag, när man gör det här, att man vill att det ska röra sig mycket. Och då är vi ju där igen med de här kanske lite för stora andetagen.
Ja, just det. Det är jättebra poäng. Och det är ju helt okej att, ja men nu vill jag då, nu fyller jag nederdelen här för att känna att jag verkligen expanderar revbenen i sidled. Det är helt okej att göra det. Det man kan tänka på då är ju, för att inte skapa för mycket obalans mellan syre och koldioxid, det är ju att helt enkelt bara sakta ner andningen. För andningsvolymen, det är det som styr, och den är ju andningsfrekvens gånger andningsvolym per andetag. Så om jag tar större andetag men samtidigt sakta ner antalet andetag, då blir ju inte den totala andningsvolymen per minut högre.
Jag är nyfiken på varför du förespråkar att man ska tejpa munnen. Jag har gjort det här några nätter. Och ja. Först får man ju nästan, eller jag i alla fall, fick nästan lite så här panik. Herregud, hur ska det här gå? Och sen så andra natten gick det mycket, mycket bättre. Och nu tredje natten så gick det ytterligare lite bättre. Jag fattar ju att det är bra, för man kan inte snarka och så. Men berätta, vad är vitsen med det här?
Ja, jag är en varm förespråkare. Jag har själv gjort det snart i 12 år, och i princip varje natt tejpat munnen. Och jag var med i en studie på Stanford för ett par år sedan, där vi gjorde ett experiment. Det var en 3-veckors studie. Så under 10 dagar och nätter, då blockade vi vår näsa så att vi bara kunde andas genom munnen. Och det var ingen kul erfarenhet, kan jag lova. Och det som påverkades allra, allra, allra mest, det var sömnen. Jag vaknade 4, 5, 6 gånger varje natt. Jag vred och vrände mig hela tiden. Till slut gick det så långt så jag ville inte ens gå och lägga mig, för jag visste vilken jobbig upplevelse det skulle vara. Och det påverkade den här dåliga sömnen, och dåliga andningen påverkade också min dag. Jag blev mer stressad. Det var som att jag började komma tillbaka till det här turboläget som jag var allt för välbekant med, som jag hade med tidigare i mitt liv. Och det förändrade även mina matvanor. De sista 4 dagarna då var det socker och glass varje dag, och de 2 sista dagarna var det pizza och öl. Och hade jag fortsatt, jag lovar att det var det, snabba kolhydrater, det var det som jag ville ha. Och sen så tog vi ur det här ur näsan till vår stora glädje och tejpade munnen på natten istället. Det var verkligen så att vända en hand. Jag kan fortfarande än idag komma ihåg den här enorma glädjen när jag vaknade på morgonen efter att ha sovit en hel natt, var helt utvilad, hade energi som var 11, tror jag, på en skala från 1 till 10. Jag kunde inte sluta sjunga, inte sluta le. Det var bara, livet var helt underbart. Och vi vill ju se, kan det vara så att en försämrad andning tar vår hälsa ner i källan, och kan en förbättrad andning ta vår hälsa tillbaka igen? Och det var ju precis det som hände. Och det är ju så många människor då som har tejpat munnen nu under de här åren och upplever de här positiva fördelarna. Det kanske är svårt att förstå att det kan ha så stor effekt. När vi andas genom munnen i vila, då innebär det per automatik en låggradig form av hyperventilering, och det innebär per automatik att vi flyttar oss i riktningen mot kampflykt. Och det är inte så ändamålsenligt när vi ska sova, när vi ska läka, reparera, återhämta oss. Hjärnan ska sortera och bearbeta intryck. Då ska vi inte vara i kampflykt, utan då ska vi vara lugn och ro och avslappning. Så det är troligtvis en stor anledning, och också en anledning som jag hade svårt att förstå i början, när människor började rapportera då att du, jag har tejpat munnen och jag vaknar ju utan värk, utan smärta. Vad är det här? Varför har det sån effekt? Men över tiden när de där började fortsätta komma in de positiva berättelserna så insåg jag att ja, men om vi tänker oss, hur gör vi, hur agerar vi kroppsligt när vi går i riktningen kampflykt? Kommer det en tiger mot mig? Jag inte står jag lugn och avslappnad rätt upp och ner, utan vi går ju in i alertläge, vilket inkluderar inte bara vår hjärna utan även våra muskler. Vi spänner benmuskler, armmuskler, kanske ska vi fly eller ska vi fäkta? Och det är klart att om vi gör det under en stor del av natten, det är ju inte konstigt om våra muskler då värker när vi vaknar.
Nej, jag tänker också att du kan ju bli av med kanske sömnapné och snarkningar om du inte har möjlighet att hamna på rygg och med öppen, vidöppen mun och så vidare också.
Det är lätt att vi, jag snarkar lite och sen så tycker vi det är lite kul. Men vad det faktiskt innebär, det innebär ju att luftvägarna är trånga. Så trånga så att det uppstår ett ljud. Och det innebär ju att andningen inte kommer att nå så lågt ner i lungorna. Vi kommer inte aktivera diafragman på samma sätt, utan den kommer att bli mer ytligare. Och då får vi kompensera genom att göra den snabbare. En liknelse är att om jag kör bilen och har handbromsen lite återdragen, ja, men då får jag trampa lite hårdare på gasen. Inte särskilt effektivt.
Mm. Vi har haft Ulrika Norberg med till exempel, vi har haft Ellen Engvall med. Båda de förespråkar ju yoga, och det är ju mycket det här med näsan och hitta lugnet och effektivisera det hela, och det ska kommunicera med dina inre organ. Ja, men det är ju massor med fina saker. Så har du Wim Hof i andra ändan som sitter och flåsandas för att kunna vara i ett isbad. Alltså...
Det finns ju mängder av olika typer av övningar, andningsövningar, som har olika syfte och mål och mening. Och medveten andning är mer ett koncept som tar upp vad kännetecknar försämrade andningsvanor. Alltså inte nödvändigtvis på yogamattan, utan snarare utanför yogamattan. Alltså inte så mycket övningar på det sättet att... Nu gör jag Wim Hof-andning och så försätter jag mig ett specifikt tillstånd och så når jag olika fördelar på grund av det. Utan det handlar mer då om att förstå vad som kännetecknar en försämrad andning, vad kännetecknar en bra andning, och hur gör jag då för att ta mig från en försämrad till en bättre.
Och där är steg ett att helt enkelt stänga munnen och andas genom näsan, och andas kanske lite lugnare än vad man brukar göra.
Ja, det skulle jag vilja säga. Steg ett, och att förlänga utandningen. Och också när jag tänker på det du frågade, varför hamnar vi där vi har en försämrad andning? Jag tror att våra känslor är extremt viktiga i det sammanhanget. Att vi har alltså obearbetade känslor. Vi har ilska, vi har sorg, vi har rädslor inbakade i vårt system. Och många av dem finns i magtrakten. Så om vi tänker oss att en kampflyktrespons under vår evolutionära utveckling på den afrikanska savannen, det var oj, där är en fara, och så börjar vi andas snabbare för att förbereda oss för fysisk aktivitet. Idag så upplever vi i stor utsträckning olika typer av stress som inte åtföljs av fysisk aktivitet. Och om jag ska göra någonting som är läskigt, då är det ju ofta att vår mage påverkas. Jag kanske behöver gå på toaletten eller fjärila i magen, prata med dem. Så att det finns ju mycket, tror jag då, av de här obearbetade känslorna, de här traumorna som vi har varit med om men som inte har verktyg för att hantera. De finns i stor utsträckning i magtrakten. Och ett sätt att, precis som att fly från en tiger då, vi gjorde tidigare, så flyr vi från de här jobbiga känslorna genom att flytta upp andningen i bröstet. När vi då börjar förbättra vår andning, när vi börjar aktivera vår diafragma, ja, då är det tänkbart att vi kommer i kontakt med det här jobbiga.
Mm.
Och det kan då vara en anledning till att människor inte vill fortsätta, för man tycker det är för jobbigt. Men om man är medveten om det, att jag har ett gäng skelett där i garderoben, och ska jag ägna resten av mitt liv att fortsätta fly från dem, eller kanske är det dags att... ta i tur med dem, då kan andningen vara ett oerhört viktigt verktyg för det. Den här då diafragma-andningen.
Anders, vad har du hämtat all din kunskap? För du har ju ett förflutet i IT-branschen. Det är ju ganska långt ifrån läkeri och fysiologi och det vi pratar om idag.
Ja, det är sant. Och det, jag är ju en nyfiken natur, och när jag stötte på det här och när det hjälpte mig, då vill jag ju veta mer varför det fungerar som det gör. Och jag har ju läst hur mycket forskningsrapporter som helst och hur mycket böcker som helst, men också inte minst testat med min egen kropp och också fått feedback från alla de här tusentals kursdeltagare genom åren. Och nyfikenhet tror jag är det, den viktigaste egenskapen.
Ja, och sen är effekterna på dig själv uppenbarligen. Du ser ju ganska hälsosam ut, om jag ska vara ärlig.
Ja, tack.
Du, medvetenandning.se ska man gå till om man vill läsa mer om dig. Och ja, där kan man hitta din bok. Du rekommenderar många böcker där också. Dessutom så kan man där köpa en skonsammare tejp än den jag har använt. Kirurgtejp tyckte jag funkade ganska bra, men den lossnar å andra sidan lite lättare.
Kirurgtejp, absolut. Ja, det kan man köpa på apoteket. Ja. Det är ju,
Du, vad bra. Har vi någonting som vi har missat här, Anders?
Jag tror vi har täckt in det mesta faktiskt.
Har vi det? Är det här allt du har lärt dig under alla de här åren?
Oj, nej, helt ärligt. Jag skulle kunna prata i 2 dagar, tror jag. Ja.
Nej, men fantastiskt. Och då uppmanar jag den som vill veta mer verkligen att gå till medvetenandning.se och läsa mer. Och sen så tänker jag att när livet återgår lite mer till normala, kanske du kommer börja föreläsa igen, och då kanske det kan vara spännande att ta del av.
Ja. Mm.
Tusen tack, Anders, för att du ville komma till Klimakteriepodden idag.
Tack själv, Åsa. Jag är jätteglad att jag fick vara med. Ja.
Ja, en bok som skrevs av en man 1905 och pratar om förbättrad sexualitet. Ja, undra ur vems perspektiv det var, och undra om det har med torra slemhinnor att göra. Ja, men jag känner verkligen igen det här med nyfikenhet som driver kunskapsinhämtande, och det tycker jag är spännande. Man kan bli specialist på nästan vilket ämne som helst, tänker jag. Ellen Engvall hör du mer av i avsnitt 139, och hon pratade ju om det här med andning som nämndes i avsnittet. Och Ulrika Norberg hade ett jättebra avsnitt med, som var 158. Mitten Jonsson och hjärnan som jag först nämnde, och hon som först nämnde Anders Olsson för mig, finns i avsnitt 85. På klimakteriepodden.se och Facebook-sidan så hittar du länkar för att läsa och lära dig mer. Och har du någon vän som du tror skulle gilla det här som bjuds i Klimakteriepodden, så blir jag så glad om du vill rekommendera Klimakteriepodden eller dela inläggen på Facebook eller Instagram. I nästa avsnitt så ska vi tala mer om autoimmuna sjukdomar som vi kvinnor drabbas av i allt för hög grad och överlägset oftare än män. Varför och vad kan vi göra för att lindra och undvika? Dr. Cecilia Tibell är med oss igen, så missa inte det. Välkommen snart igen, och tack för nu. Jag har andats alldeles för mycket genom munnen och för högt upp i bröstet när jag läste in det här, kände jag. Men ja, jag får nu sätta mig ner och försöka få ordning på andningen. Så hej då!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.